Det här avsnittet av Lantbrukspodden sponsras av Agrolkortet. Kortet för dig som gillar rabatter. Agrolkortet ger dig bland annat rabatter på OKQ8, Preem och Statoil. Vi tycker det är Sveriges bondförnuftigaste kort, men vi vill inte vara påstridiga, bara plantera en tanke. Läs mer och ansök på agrolkortet.se.
Det här är Lantbrukspodden med mig, Anna Nilsson.
Och med mig, Camilla Olsson.
Och i det här avsnittet ska vi till Finland och möta köttdjursuppfödaren som är en av vinnarna i EUs nya jordbrukspolitik. Höra hur konsumenter prenumererar på livsmedel direkt från lantbrukare i USA. Och så ska vi till getmjölkens mecka i Jämtland, där bönderna länge har fått klara sig på egen hand. Det här är avsnitt 36. Nu kör vi!
I höstas så fick ju Sverige en ny landsbygdsminister, Sven-Erik Bucht, och den 16 mars så var han på rådsmöte i Bryssel då EUs jordbruksminister och landsbygdsminister då diskuterade olika saker. Och då gjorde han också ett uppmärksammat uttalande.
Mm. Och där var på plats var även vår reporter Gunilla Ander och träffade honom. Och ställde frågor vad de hade diskuterat på rådsmötet. Och den här artikeln, den orsakade höga diskussioner på Facebook.
Precis, det gjorde den. Men vi ska höra först vad det var han sa.
Det finns ju väldigt många olika synpunkter på det. Men det som man som slår en, det är ju att alla EU-28 länder säger att de har kris eller problem med det här. Och även de länder som inte har svenskt djurskydd har problem. Och även de länder som inte diskuterar skatt på konstgödsel har problem. Och även de länder som har betydligt lägre dieselpriser än Sverige har också problem. Så att jag tror ju, jag har sagt i svensk debatt, att tro att en dieselskatt eller en konstgödselskatt, så enkelt är inte det här. Det är betydligt mer komplext. Och det bevisar den här diskussionen som finns. Det ser ju väldigt olika ut i alla 28 länder, men alla har problem. Och så att grunden i problemet är ju den globala överproduktionen.
Ja, det där var ju då direkt efter mötet där Gunilla ber Sven-Erik Bucht att sammanfatta vad som diskuterades. Och eftersom det var lite svårt att höra vad han sa där så tänkte jag läsa upp ordagrant exakt vad det var han sa. Så här lät det. Det finns ju väldigt många synpunkter, men det som man slår en är att i alla EUs 28 länder säger de att de har kris eller problem med det här. Och även de länder som inte har svenskt djurskydd har problem. Och även de länder som inte diskuterar skatt på konstgödsel har problem. Och även de länder som har betydligt lägre dieselpriser än Sverige har också problem. Så jag tror att en nyans i svensk debatt, att tro att en dieselskatt eller konstgödselskatt, så enkelt är det inte. Det är betydligt mer komplext. Och det visar den här diskussionen som finns. Det ser ju väldigt olika ut i alla 28 länder, men alla har problem. Och grunden i problemet är den globala överproduktionen. Slutcitat. Anna, vad är det egentligen han säger här?
Ja, han säger ju att alla har problem. Det är mycket problem på alla håll. Han verkar ha trasslat in sig lite i det här.
Kan det vara så att han, Sven-Erik Bucht på hemmaplan, han har matats här med nyheter om att de svenska mjölkproducenterna är i kris. Det är svårt för väldigt många. Det finns en hel del som faktiskt riskerar att gå i konkurs. Sen flyger han till Bryssel. Han möter den globala arenan på ett helt annat sätt. Och han får höra då EUs andra jordbruksministrar prata om samma sak och börjar kanske fundera över hur till med Sverige helt enkelt.
Men det känns som att borde inte landsbygdsministern ha lite mer omvärldskoll? Att det borde inte ha kommit som en uppenbarelse nu.
Nej, och precis. Och det som man diskuterade i Facebookgruppen Mjölkdebatten, där vi la ut den här artikeln och där det blev en enorm debatt kring, och där man undrade vad är det han säger egentligen, det är ju faktiskt om, menar han att det inte skulle spela någon roll om man införde handelsgödselskatt eller inte?
Ja, precis. Eller är det bara en sån liten del av det hela att han tycker att nu spelar det ingen roll om skatterna höjs? Eller är det att Miljöpartiet ligger hårt och lobbar på den här handelsgödselskatten?
För det är snart dags för vårbudget och hittills så har de ju regeringen fått styra på alliansens budget. Men nu ska de lägga fram en egen som förväntas gå igenom efter decemberöverenskommelsen. Så det blir spännande att se där vad han lyckas få igenom.
Ja, Finland är ju kända för att vara bättre än Sverige på det mesta. I alla fall när det kommer till lantbruk. Och då vi var nyss inne på talade om förhandlingar i EU, i Bryssel. Och där har ju finnarna ett rykte om sig att verkligen backa upp sina bönder och förhandla hem extra stöd till den finska lantbrukssektorn.
Ja, det där är ju väldigt intressant. Och Finland har ju en hög självförsörjningsgrad. Och de verkar lyckas liksom lite bättre än Sverige i det mesta när det gäller just lantbruksförhandlingar.
Ja, de har ju en strategi också i att de vill ha en levande landsbygd. De vill ha landet bebott och därför har de ju haft särskilda stöd som gynnar mindre lantbrukare. Och de hävdar ju hela tiden då att de har särskilda förhållanden eftersom de är så nordliga som de är. Och det har ju även Sverige haft lite draghjälp på när det kommer till tregraderskravet där undantaget drevs igenom tillsammans med Finland. Så de är ju skarpa på det.
Och då kan man ju fråga sig hur de gör och hur kommer också den nya CAP-reformen att påverka finska bönder. Vår reporter Gunilla Ander, hon har ju tidigare varit i Polen och besökt polsk mjölkbonde, det hörde vi i tidigare avsnitt. Men nu har hon rest till Finland och där träffade hon Gustav Renberg som driver en nötköksproduktion och växtodling på Gårdskulla gård. Och så här lät det.
Vi är hos Gustav Renberg på Gårdskulla gård i Sjundeå. En timmes bilfärd väster om Helsingfors. Vi har åkt genom den finska skogen och Gustav varnade oss för de mindre vägarna där man kan irra bort sig. Men så plötsligt så öppnade sig landskapet och där låg Gårdskulla gård som är en av Finlands största. Gustav han är spannmålsodlare och han har en stor nötköttsproduktion. Han har 350 angus biffdjur, vilket är ju en stor besättning. Det är en ekologisk produktion. Hur kommer reformen att bli för dig, Gustav?
Ja, man kan ju kanske inte säga något 100% ännu för att det är mycket öppna frågor som vi inte har fått svar på ännu och mycket som inte de har godkänt i kommissionen. Men preliminärt har vi ju sett på de här siffrorna och räknat igenom dem. Det är ju rätt stor reform det här faktiskt. Det är mycket som ändrar och mycket stödtyper som blir annorlunda än tidigare. Och hela vårt miljöstödsystem som vi var så stolta över och tyckte att var så viktigt så det skrotades ju totalt. Och nu har man byggt upp en helt annan modell för de följande 5 åren. Generellt kan man kanske säga att vi som har ekologisk drift och nötproduktion eller får eller mjölk förlorar minst så att man kan i bästa fall till och med beroende på vilket stöd portfölj man väljer så kan man kanske till och med klara sig ungefär plus minus noll jämfört med 2014. Men för de flesta ska vi säga konventionella spannmålsproducenter så förlorar väl cirka 100 euro per hektar.
Din gård är ju en av de största i Finland och du har ju flera ben att stå på. Du har ju din spannmålsproduktion och nötköttsproduktionen. Om man delar upp de här två delarna, vilken del gynnas mest av den här CAP-reformen och vilken missgynnas om du jämför spannmål och nötkött?
Det är ju helt klart nog spannmålen som får mera stryk här. Att köttproduktionen, så, i synnerhet den ekologiska köttproduktionen, så kommer inte att förlora så mycket. Man räknar ju om stöden mycket nu så att det blir de här före detta arealbaserade stöden räknas nu per nötenhet och man får betalt per djur så att säga. Så det lönar sig att ha fler djur nu än vad det lönar sig tidigare att ha.
Politikerna har velat satsa på att Finland ska ha en nötköttsproduktion och det ska löna sig?
Ja, det är kanske mycket som inte bara köttproduktion utan det gäller ju också mjölk och får sidan som ju tidigare har varit ganska olönsam. Jag tror överlag att diskussionen har gått mer och mer mot det att vi måste inse att vi på de här breddgraderna inte har möjlighet att odla sådana grödor som man får 2 gånger eller 3 gånger större skörd nere i Europa. Utan vi måste nog koncentrera oss på de fördelar vi har här uppe i Norden. Vi kan odla vall hyggligt här, vi har stora betesområden, vi har ju jättestora arealer i förhållande till antalet djur om vi jämför oss med Holland och andra länder som drunknar i sin skit idag. Så att vi borde ju verkligen, det här är ju nog min egen tes förstås som jag nu för fram, men att jag tycker absolut att vi borde se på var vi ligger, det är geografin som gäller och klimatet. Och vi kan bara inte tävla med sockerbetor och vete, det bara går inte. Men på vall kan vi ta hyggligt 2-3 skördar och vi har stora betesområden, vi har sjukdomsfritt. Vi har många fördelar när det gäller djur, och både när det gäller kött och mjölk och alla former av djur eller livdjur också.
Det kom nyligen en slags sammanställning från EU-kommissionen där man visade hur de olika EU-länderna hade valt olika modell för hur man genomför CAP. Och då kunde man se där att Finland låg i topp i att koppla stöd, som man säger, alltså att rikta stöd till speciella näringar som man vill stötta. 20% av stöden riktades direkt till framförallt nötkött och en del även till mjölk. Så det visar väl att era politiker väl värnar de här sektorerna. Är ni nöjda? Bönder med vad politikerna gör för jordbruket?
No, det är väl så att bonden är aldrig nöjd som man säger, men det är klart att det kunde ha gått värre och vi får väl säga överlag från de här 20 årens erfarenhet vi har i Bryssel och med EU att vi har haft politiker som ännu har så att säga jobbat och lobbat för att vi har en hög självförsörjningsgrad i Finland i jämförelse med flera andra länder kanske som självförsörjningsgraden har åkt brant neråt. Tänker närmast på Sverige. Jag tror att vi i Finland liksom har en närhistoria med krig och svält och hotet från öst som gör att vi ännu oberoende av parti ser det som viktigt att vi håller uppe en hög självförsörjningsgrad. Och det tror jag att alla länder i dagens värld när vi ser hur det krisar till sig så ser som allt viktigare. Det är ju positivt. Men sen är det en annan sak att stöden blir ju en djungel och det blir en jättebyråkrati som också tar en hel del både kostnader och arbetstid och frustration leder till, ofta till stor frustration med den här pappersexercisen. Plus att ju mer stöd man får, oberoende kommer per hektar eller per djur, så leder det ju nog till att de rinner rakt igenom systemet. Det vill säga att prisen blir också lägre för produkterna. Maskinhandlarna tar sitt och industrin tar sitt, så det är liksom nog en svår ekvation. Det är nog ingen sund situation, ska vi säga. Att en sund situation är då när man får ett pris för sin produkt som betalar kostnaderna för att ta fram den här produkten.
Ja, Finland är alltså bra på att stötta sina lantbrukare. Och när Gunilla Ander var i Finland så träffade hon även en av de dolda makthavarna som har sett till då att finska lantbrukare får höga stödnivåer. Och Risto Artjoki har även lite tips till svenska politiker för att lyckas i Bryssel.
Så nu kanske det är dags för Sven-Erik Bucht att spetsa öronen.
Jag befinner mig nu i Helsingfors på det finska jord- och skogsbruksministeriet. Där jag ska träffa en av de personer i Finland som har haft allra störst inflytande över utformningen av jordbrukspolitiken de senaste åren. Risto Artjoki var en av de politiska makthavarna då Finland förhandlade om den CAP-reform som trädde i kraft i år. Nu jobbar han som chef för livsmedelsavdelningen här vid jord- och skogsbruksministeriet. Vi tänker fråga honom om förhandlingsspelet och om han är nöjd med CAP-reformen för Finlands del. Och sen tänkte vi också fråga honom om han har några tips att ge våra svenska förhandlare. Risto Artjoki, du var ju statssekreterare på det finska jordbruksdepartementet då CAP-reformen förhandlades. Och var med under arbetet också att utforma CAP-reformen här nationellt i Finland. Jag undrar om du övergripande kan säga om du är nöjd med utfallet för finsk del.
Vi är nöjda med den här stora bilden. Vi fick tillräckligt finansen från Brussels.
I Sverige så säger bönderna alltid har sagt så i 20 år, att i Finland är man så jättebra på att förhandla i Bryssel och få hemstöden till bönderna. Jag undrar om du som har jobbat i Bryssel och har varit statssekreterare här och känner till systemet väldigt väl, skulle kunna ge några tips till Sverige att dra lärdom av?
Finska tjänstemannena och lantbruksorganisationerna måste gå och träffa de här tjänstemännena. Och vi måste gå och träffa kommissariet och berätta att vi har ju en sånt, vi har snö på vintern och så vidare. Och det man måste också göra är att försöka att få tjänstemännen från Bryssel till Finland att de kan komma hit, de har lite mer tid för oss, de kan se hur finsk lantbruk är i praktiken och de kan lära sig lite mer om våra specialiteter.
Finland har ju en mycket högre självförsörjningsgrad av de flesta livsmedel utom spannmål då, kanske om man tittar speciellt på nötkött. Hur kommer det sig att ni håller ställningarna så i Finland?
Vår politik, lantbrukspolitiken, objektiv har varit att vi skulle ju producera nästan samma mängden av mjölk eller nötkött eller gris som vi konsumerar i Finland. Några produktionssektorer har gått lite upp och lite ner, men i genomsnitten produktionsvolymen har varit på stannad nivån för 20 sista år.
Det var ju så i alla fall att det blev en finsk framgång igen i förhandlingarna då, att mjölkproduktionen i södra Finland lyckades behålla ett stöd som ju från början var ett övergångsstöd. Hjälper det mjölkproduktionen i den här situationen, det gamla 141-stödet kunde omvandlas till ett kopplat stöd till mjölken?
Nog det hjälper de här bönderna. Det här EG-stödet är lite mer komplicerat att betala ut och så vidare, men i slutet de är bättre att ha någon slags av stödsystem än vara totalt utan av stödsystem. Och det var ju en stor förbättring, det här högre möjligheten att ha högre nivå av kopplat stöd.
Det sa alltså Risto Artjoki, som har hanterat CAP-frågorna på hög nivå i flera år i Finland och som nu är chef för livsmedelsavdelningen på jordbruksministeriet. Om man inte är etablerad lantbrukare men ändå vill slå sig in på banan, då finns det en del knep.
Ja, och det finns ju både att lyssna på etablerade lantbrukare, men även kanske de som kommer in utifrån och inte är uppväxta inom, på en gård eller inom branschen, kan komma med lite nya ögon och lite nya infallsvinklar.
En av dem är John Soskovich. Han bodde i New York, men han tröttnade på storstadslivet. Så efter lite funderingar så flyttade han till Connecticut, som är grannstaten till New York City. Och han startade en prenumerationsgård, kan man säga. Det han producerar på gården, det har nämligen hans kunder betalt. Så han kan helt enkelt genomföra den satsningen som han har tänkt sig.
Och för att läsa mer om lantbruk då, så bestämde sig för att helt enkelt intervjua lantbrukare. Och han lyssnade på podcasts och han läste böcker. Och sen tänkte han så här, ja, varför inte spela in det här så andra också kan få ta del av det han får lära sig och utbyta erfarenheter och starta en diskussion. Och det blev då den egna podden The Growing Farms podcast.
Ja, vi träffade ju honom på hans gård för ungefär ett år sedan under vår USA-resa. Och så här säger han om varför han började som lantbrukare.
I started farming for the love of good food. I'm not the best chef in the world, but I found really quick that when I used really good ingredients, it took some of the work out of it for me. And through that, found a chance to leave a good mark in the world and produce good food so that people would be a little more healthy.
Ja, som ni hör var inte John den bästa kocken, men märkte att med bra ingredienser så blev maten ganska bra ändå. Med hjälp av en bok började han sedan sitt liv som lantbrukare och försökte läsa på för att bli bra på det han numera gör på heltid. På gården finns flera djur och John säljer sina produkter genom en slags prenumerationsmodell som kallas CSA.
Yeah, I have chickens for both meat and eggs, and I market both through a farmer's market where people come week to week and buy them whenever they want to. I also have a CSA for each of those where people pay up front for a guaranteed 20 weeks of chicken, and they'll get a chicken a week for 20 weeks. That helps me as the farmer, the whole CSA model, where I get the capital up front so that I can make the investments in the housing, buying the feed ahead of time, and I have guaranteed sales so that even if it's rainy or there's inclement weather, I'm guaranteed to get a certain amount of customers so I can cover all of my bills. And then I increase my margins by selling some of that stuff ad hoc or, you know, just at random to anybody who's coming to the market. And the hops and the apples I sell wholesale, and I do a little bit of niche vegetable production that goes down into New York City as well.
Försäljningen av sina produkter gör han både på bondens marknad och genom CSA. Det gör att han kan investera pengarna och satsa eftersom produkterna betalas innan de finns. John marknadsför sina produkter genom sociala medier och YouTube bland annat. Och så här säger han själv om varför han har valt de kanalerna.
When I started with the marketing, it became a passion of mine that I saw a lot of other farmers struggling to make a living with farming. And when I dug a little deeper, it was because they weren't telling their story, that even if the farmer doesn't think that they have a good story to tell, there's always something of interest to the customer, because just like me, they're looking to know where their food comes from. So I started researching ways for farmers to start sharing their story, and then started implementing them on my farm and sharing that information on farm marketing solutions so that other farmers would use the same strategies and techniques, because they were proven, they worked for me. And I was very uncomfortable at first, getting my voice on radio, getting my face in photographs. I hated it. But I became more comfortable because it helped me develop that community that I was looking for. And through that community has helped support my farm and keep it going.
Ja, John började ta reda på hur andra lantbrukare gjorde sitt jobb och la upp tipsen på sin hemsida Farm Marketing Solutions tillsammans med sina egna erfarenheter. Han har också ett enkelt marknadsföringstips.
Being honest I think is my best marketing channel, because if you tell your story, if you have nothing to hide and if you share, you know, what you experience as a farmer and what it takes for you to grow your food, the people are going to naturally come to you. And I share that through Facebook, my website. The website, I think, if I had to choose one, is the most successful for me, because as people become more interested and people are searching a lot on Google and on the internet nowadays, the more I share about my story online, the more people are finding me and then coming to the farm, seeing for themselves what they saw online, or coming to the farmer's market and buying my goods just because they like the information that I had. And because I can substantiate that information that I put up online with an actual in-person experience, it creates a lifelong connection that a lot of my customers are now really good friends. Honesty.
Genom att vara ärlig och berätta sin historia skapar han relationer till sina kunder. När de kommer till gården efter att ha läst vad han har skrivit i sociala medier och på sin hemsida, så ser de att det stämmer, säger han. Även för svenska lantbrukare har han marknadsföringstips.
For Swedish farmers to market themselves and share that information, that it's not necessarily a bad thing to tell your story. You don't have to do it. You don't have to do it in a way that's dishonest and you're not pulling the wool over somebody's eyes. Being honest and genuine is part of being a farmer and helps establish that community that I've talked about in a couple different ways, so that you don't always have to be in front of the camera. You don't always have to be on a podcast. It's okay to get a little bit of press, because that will help those customers not only find you, but then keep coming back. And yeah, just telling your story is what it's all about.
Ja, där hörde vi John Soskovic, och han påpekade vikten av att man ska vara ärlig och berätta sin historia och använda sig av nya kanaler. Han har ju både en hemsida, YouTube-kanal och många andra sätt att nå ut. Vad tycker du om det här?
Ja, om vi ska tänka tillbaka lite grann på det, de vi träffade på vår resa i USA. Vi träffade lantbrukare och lantbruksradiojournalister och poddare i framförallt Mellanvästern då, så är att många lyfter fram det att alla har en historia, var stolt att du är lantbrukare och berätta den. Och det är kanske ett amerikanskt sätt att sticka ut hakan som svenska lantbrukare och producenter verkligen kan ta efter.
Mm. För det var ju hans tips här, att det är inte fel att få lite press ibland. Så det kan man ju tänka på när någon från lantbruk ringer till exempel.
Ja, precis. Och att han använder liksom sociala medier, det kan låta som ett stort schabrak liksom med sociala medier. Men att han då, faktiskt när han startade sin gård, så då ville han, gjorde han som en marknadsundersökning att kolla vad googlar folk på, vad vill de ha?
Ja, precis. Och det som det visade sig, det var ju bland annat att folk googlade väldigt mycket på hur man bygger en chicken tractor. Ett slags mobilt hönshus kan man förklara det som. Och det här gjorde han bland annat, han skrev en bok om det här som är en e-bok som man kan köpa på hans hemsida. Och på det sättet så får han lite extra inkomster också.
Det är också var han ligger. Alltså gården ligger ju i ett område där många från New York åker ut på och har sina lantställen och på helgerna. Så att det finns ju också en köpstark målgrupp som kan köpa då ägg eller kött från honom. Och det gör ju att när de är i New York kan de lyssna på hans podd eller läsa hans blogg och det om hur han är lantbrukare. Han säljer ju det här som en lyxpremiumprodukt. Och det är för att hönsen inte sitter i burar och får gå ute.
Ja, och vill man kolla in hans hemsida och kanske lyssna på hans podd, så lägger vi ut länkar på vår sida när vi publicerar podden. Så gå in på landlantbruk.se så kommer ni hitta allt där. Men man kan också fråga sig då, sociala medier har han använt, men hur ska man lyckas i sociala medier som egenföretagare? Ebba Arnborg, vår kollega som är webbredaktör på tidningen Driva Eget. Vad har du för tips om man vill komma igång i sociala medier som egenföretagare?
Jag tycker att man ska börja med att utreda var ens kunder är någonstans. Vilka kanaler man ska välja. Och inte satsa för brett, utan kanske välja en eller två kanaler som man satsar på att bli riktigt bra i istället. Och då kan man antingen fråga sina befintliga kunder om man har det. Eller så får man helt enkelt ge sig ut och göra ett litet detektivarbete. Man kan ju också kolla hur ens konkurrenter gör som verkar fungera bra. För att det finns ju väldigt många olika fördelar med att synas i sociala medier. Man når ut, om man till exempel postar upp lite information eller bilder från sin gård, så kan man bygga en transparens som gör ens kunder mer trogna och köpsugna, och man kan ha nya kunder och man kan till och med få kunder som kanske vill signa upp sig och hjälpa till med finansiering eller annat genom crowdsourcing eller crowdfunding och bara få massa olika fördelar.
Jag tänker också att det är ganska billigt.
Absolut, men man måste vara medveten om att man kanske behöver lägga lite tid på det. Och därför så bör man vara medveten om vad den konkreta affärsnyttan är och bestämma sig för det. Är det att man till exempel ska ha olika leads eller ett visst antal gilla-markeringar, ett visst antal följare? Är det att nå ut, eller är det att de man når ut till verkligen påverkas, till exempel att handla svenskt? Eller, och sen se över hela tiden, mäta sina insatser och se att de fungerar.
Då kan det ju ändå påverka, om man syns i sociala medier, så kan det påverka konsumenter kanske att välja svenskt i butiken.
Ja, men precis. Genom att bygga sitt varumärke och visa på varför just ens egna produkter är så bra, eller varför till exempel svenska produkter är så bra, så kan man ju påverka marknaden och påverka slutkonsumenterna, så att, vilket i slutänden även gynnar ens eget företag, även om man själv inte säljer direkt till slutkund.
Men finns det några fallgropar? Är det något man ska se upp med?
Jag tycker att det viktiga är att man från början gör eller ganska snart i alla fall, gör en handlingsplan. Så där man bestämmer var man ska synas, alltså vilken eller vilka sociala kanaler. Jag tycker att man kan välja en eller två, och gärna kanske Facebook eller Instagram, beroende på om man har många fina bilder man vill nå ut med, så är Instagram bra. Och sen så ska man bestämma när man ska posta, vad man ska posta, hur ofta, vem som gör vad, om man är flera på gården. Och så hela tiden följa upp så att man inte gör saker i onödan. Utan att man kollar att det man gör fungerar, och om det inte fungerar så får man skruva och testa något annat och inte vara rädd för att misslyckas och försöka igen.
Ja, det där var alltså Ebba Arnborg, webbredaktör på tidningen Driva Eget, som gav sina bästa tips för att lyckas med sociala medier som företagare. Och mer sådana tips finns på Driva Eget sajt, som adressen dit är www.driva-eget.se.
Nu är det dags för veckans bonde och henne hittar vi i getstallet.
Jag heter Ann Klensmeden och driver Åsbergs getgård utanför Bräcke. Sen snart 34 år tillbaks. Då så har vi 100 egna getter som vi ystar på mjölken ifrån. Och sen så köper vi även getmjölk från två andra ställen. Hammarstrand och Oviken. Och så ystar vi på komjölk från Skylnäs. Fina råvaror.
Och vad händer just nu på gården?
Ja, det är alltid högsäsong. För en del så ska vi sälja en massa ost, eller också ska vi göra en massa ost, eller också kommer en massa killingar. Så att just nu så packar vi påskådrar för fulla segel. Och sen ystar vi för fulla segel för att vi gör julostarna nu, de som ska långlagras. Och sen håller vi på att vänja av killingarna som har fått mjölk nu i 9 veckor. Så att det kan vara lite livat här i lagen när man visar sig. Vi hade en kulmen 28-29 januari. Så alla killingar som vi har sparat föddes inom 6 dagars ram. Nästa steg är att de ska äta och må gott och de ska vara ute och röra sig. Och i sommar så ska de få gå killingvandring förhoppningsvis. De är ett event fast det vet de inte om. Utan de får gå med turisterna på skogspromenader under juli månad. Och sen så ska de betäckas i september och så ska de nedkomma med killingar i slutet på januari nästa år. Och då så är de ju färdiga mjölkjätter.
Och du har ju drivit då ditt företag i 35 år. I början kändes det apart att vara getbonde. Vad menar du med det?
Ja, men det menar jag att det fanns inga att jämföra sig med. Utan om man var getbonde, då var man ju inte mjölkbonde och man var inte grisbonde och man var inte mejerist, utan man var som något konglomerat av det mesta. Och man kan inte säga att småskaligt hantverkande när det gäller matproduktion hade blivit någon bransch ännu. Utan vi kände oss som att vi inte hörde hemma riktigt någonstans. Men sen fick vi åka till Frankrike på vår första studieresa i början på 90-talet. Och där fanns det 60 000 gårdsmejerister. Och alla var som oss. Och helt plötsligt så hittade vi en tillhörighet, en grupp som vi kunde identifiera oss med. Och när vi kom hem från den resan, då hade vi en helt annan svansföring. För att då förstod vi att vi gjorde något viktigt. Vi gjorde något som folk hade gjort i flera tusen år. Nämligen förvalta mjölken och förädla den till de allra finaste ostar som man skulle leva av resten av året.
Så du hittade din identitet som getbonde?
Ja, det tycker jag. Det var fantastiskt.
Och hur har du gjort för att bli lönsam?
Gnott är nummer 1. Och gnott lite mer är nummer 2. Och sen så, i och med att vi byggde ut mejeriet och lagorn, så var det möjligt att anställa. Och då fick vi ju en bra skjuts. Därför att jag har fått tag på väldigt bra folk som kan jobba. Det fungerar väldigt bra, måste jag säga. Och då kan vi göra mycket ost. Vi kan sälja mycket ost. Vi kan ta väl hand om våra djur. Vi tar hand om gården. Jag tycker att allt går åt rätt håll. Ja, vi har ju Sofia här som är headhuntade från Bollnäs. Hon är engagerad.
Jag heter Sofia Olander och kommer från Bollnäs. Jag gick naturbruksgymnasium. Det var inte så mycket om getter, men så det fick man ju ta reda på själv. Jag är 22. Det är väl jag som har valt ut killingarna efter bra mammor och sånt. Och ja, vet vem mammen är och har lite koll. Och det är roligt att se att man kan gå tillbaka och kolla. Just det är den mormor och det är en bra mjölkget.
Och vad ska du göra mer idag?
Ja, idag så ska jag skicka över mjölk till mejeriet så att de kan göra mer ost.
Mm. Och här så står nu Anna här med en hel, du har nästan famnen full här med getter. Mm. Hur kan du se att det här är ett bra ämne?
Nej, det kan jag inte se nu. Nu kan jag bara se att de är jämstora allihopa, vilket betyder att alla har fått lika mycket mat och det är bra. Och så kan jag se att de är pigga och alerta, nyfikna. Allt ser bra ut. De äter hö, ser du. Som att de tänker bli bra grovfoderomvandlare.
Ja, till sist, har du något som du önskar dig allra mest just nu?
Ja, jag önskar mig att eftersom jorden är rund så borde det ju kunna vara så att vi har lika långt härifrån någon annanstans som det är någon annanstans och hit. Men det verkar inte så när man tänker på våra vägar och våra möjligheter till att använda internet och bredband och köpa transporter. Det är vårat, jag ska inte säga att det är ett problem, men det är där vi halkar efter. Och eftersom vi halkar efter där, då måste vi visa framfötterna på många andra ställen istället. Men jag önskar mig verkligen att vi fick tillgång till en infrastruktur som fungerar.
Och det känner du av här?
Ja, varje dag. Flera gånger om dagen.
Där hörde vi Ann Klensmeden, getbonde som driver Åsbergets gårdsmejeri utanför Bräcke i Jämtland.
Ja, det här är faktiskt ett väldigt speciellt avsnitt av Lantbrukspodden.
Ja, det är det. För att nu kommer Lantbrukspodden att ta en längre välbehövlig paus.
Mm, så vi är lite vemodiga idag faktiskt.
Det är lite vemodigt, men samtidigt så är vi väldigt glada över den här resan som vi har gjort.
Mm, ja, och vi vill tacka er lyssnare. Det har varit fantastiskt att göra den här podden och få höra vad ni vill ha och få träffa alla som har varit med och fått skapa det här. Det har ju varit, vi har hållit på nästan 2 år nu sedan första podden. Ja, det har varit en väldigt spännande resa som har tagit oss runt i hela landet och även utrikes och hela vägen till USA.
Ja, och som sagt, vi vet ju inte när vi kommer tillbaka eller i vilket format. Vi får se lite. Men fortsätt att höra av er till oss. Ni kan ju såklart fortsätta att mejla oss och tagga oss. Och mejla oss gör ni på lantbrukspodden med 2D, /landlantbruk.se. Och så vet ni ju, hashtaggen är ju lantbrukspodden såklart.
Ja, så hör av er vad ni vill höra i lantbrukspodden. Och vi finns ju också i våra andra sociala medier, på Twitter där vi heter Land Lantbruk och på Facebook där vi heter Land Lantbruk.
Och även på Instagram, Land Lantbruk.
Mm. Och vi gör ju även tidningar, tidningen Land Lantbruk och Skogsland med senaste nyheterna och reportage.
Och tillhörande webb, landlantbruk.se såklart. Ja, och om man vill få en liten nostalgitripp eller om man har missat något avsnitt så finns ju alla avsnitt samlade på landlantbruk.se/podcast och även på iTunes och där poddar finns. Sök på Land Lantbruk.
Mm. Vi hörs igen!
Det här avsnittet av Lantbrukspodden sponsras av Agrolkortet. Kortet för dig som gillar rabatter. Agrolkortet ger dig bland annat rabatter på OKQ8, Prime och Statoil. Vi tycker det är Sveriges bondförnuftigaste kort, men vi vill inte vara påstridiga, bara plantera en tanke. Läs mer och ansök på agrolkortet.se.